Kan du göra mig en tjänst? En fras som vi antagligen har svarat eller ställt någon gång. Kanske flera gånger. Antagligen flera gånger. Kan du hämta mjölken? Kan du gå ut med soporna? Kan du flytta det där mötet? Kan du hjälpa mig med bilen? Kan du läsa en bibeltext? Kan du vara med som ledare? En fråga som ofta följs av någon form av prestation. Och det är ju så att vi dagligen använder oss av tjänster på ett eller annat sätt. Kanske har vi någon som hjälper till att städa vårt hus. En annan lämnar in sin bil på reparation. En tredje åker tåg. Vi använder oss av tjänster och vi betalar för tjänsten. Eller tvärtom. Någon vill ha din tjänst i form av tid eller kunskap och betalar dig då för att du ska utföra detta. I tjänsten finns det liksom en beställare och en utförare. Det finns två parter där det finns förhoppningar och förväntningar på varandra. Och i den här predikan kommer jag röra mig i det landskapet kring vad tjänst innebär och hur det kan ta sig uttryck just när det gäller oss och Gud. Och vi gör så att vi tar bibeltexten som språngbräda för att närma oss detta spännande ämne. Och idag ska vi få möta en vingårdsägare, ett gäng arbetare som gör sitt arbete. De får sin avtalade lön, men ändå är det någonting som ligger där och skaver. Det blev inte riktigt som de hade tänkt sig. Och jag kommer läsa från Matteus evangeliet, kapitel 20, verserna 1-16. Och har du en bibel hemma så är det dags att antingen damma av den eller plocka bort den från köksbordet. Ja, om du inte sitter vid köksbordet vill säga, då behöver du inte plocka bort den. Det är 16 versar. Häng med mig. Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att leja arbetare till sin vingård. Han kom överens med dem om en dagspenning på en denar och sände iväg dem till vingården. Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget. Till dem sa han: gå bort till vingården ni också. Jag ska ge er skäligt betalt. Och de gav sig dit. Sedan gick han ut vid sjätte timmen och vid nionde och gjorde likadant. Vid elfte timmen gick han ut igen. Och när han såg några andra stå där sa han: varför står ni här hela dagen utan att arbeta? De svarade: därför att ingen har lejt oss. Då sa han: gå bort till vingården ni också. På kvällen sa vingårdsägaren till förmannen: kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med dem som kom sist och sluta med de första. De som hade lejts vid elfte timmen kom fram och fick en denar var. När sedan de första steg fram trodde de att de skulle få mer. Men fick var sin denar de också. Då protesterade de och sa till ägaren: de där som kom sist har bara hållit på en timma. Och du jämställer dem med oss som har slitit hela dagen i solhettan. Då sa han till en av dem: min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kom ju överens om en denar. Ta nu vad du ska ha och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? Så ska den sista bli först och de första sist. Det här är alltså en liknelse för himmelriket och hur det fungerar. Och vi kan se att den skiljer sig ganska markant på hur vi ser på saker. Och kanske är det någonting i texten som ligger där och skaver och provocerar oss. Och helt säkert för dem som Jesus berättar den här liknelsen för. Det hade inte varit omöjligt att någon i folkmassan reser sig upp och tillrättavisade Jesus. Men så fungerar det inte. Man får betalt för det arbete man gör. Och vi skulle nog också kunna säga så till Jesus. Så fungerar det inte. Det som händer i texten är inte rättvist. Det är orättvist. Jobbar man mer ska man få mer betalt. Har man mer ansvar ska man få mer betalt. Reser man mycket ska man få mer betalt. Har du mer erfarenhet ska du få mer betalt. Vi alla är barn av vår tid. Och det är det här vi får lära oss. Det är så här vårt samhälle ser ut. Och det är så här en marknadsekonomi ser ut. Antagligen var det något liknande som det fungerade på Jesu tid. Även om det skiljer sig lite. Och antagligen var det därför Jesus valde att berätta den här liknelsen. För det väcker någonting i dem som lyssnar. De blir provocerade. De tvingas öppnas för att se annorlunda på saken. Och så gjorde Jesus hela tiden. Gång på gång på gång. Man kom till Jesus med frågor om äktenskapsbryterskor. Man kom till Jesus med frågor. Vad fick man inte göra på sabbaten? Vem var ren? Vem var oren? Och när man kom där till Jesus så hade man lagen i ryggen. Det här borde inte vara några konstigheter alls. Vi ska bara få det bekräftat att det är så. Och så möter de Jesus. Som istället säger, måste det vara på det sättet? Finns det andra sätt att se på saken? Eller den här personen? Det ni säger är det enda sanningen. Kan man följa lagen och samtidigt göra det ena eller det andra? Står det i motsats mot varandra? Tänk att ha en sån diskussionspartner som hela tiden gör att man tänker på ett annat sätt. Att man hela tiden tvingas utmanas i alla de rådande normerna. En sak som är väldigt intressant tycker jag är att vi har tillgång till den här diskussionspartnern hela tiden. Vi har Bibeln att gå till. Vi har berättelserna och vi har liknelserna som vill ställa frågan till oss. Måste det vara på det sättet? Finns det ett annat sätt att se på saken? Tänk vilken skatt och vilken möjlighet. Och istället för att tänka, jag läser aldrig Bibeln. Jag borde läsa mer. Istället för att tänka, vilken skatt. Vilket bollplank. Vilken vägledning i mitt liv. Ett kapitel. En vers, ett ord kan göra hela skillnaden. Det kan ändra hur vi ser på världen. Hur vi ser och möter andra människor. Hur vi ser på förlåtelse. Hur vi ser på orättvisor. Och hur vi ser på oss själva. Bibeln kan göra hela skillnaden. Och när vi då läser texten om vingårdsarbetarna med de glasögonen, att den vill säga någonting till oss, den vill utmana oss att tänka annorlunda, så kanske det blir lite enklare. Det som först verkade väldigt orättvist blir istället rättvist. Gud är alltså jordägaren och vi människor allihopa är arbetarna i vingården. Som får arbeta för Gud. och vi alla är lika inför Gud. Låt oss stanna där lite vid arbetena. Vi är alltså de som ska utföra något form av arbete. När jag och Annika förberedde den här gudstjänsten så pratar vi om hur nåd och tjänst hör ihop. Och efter samtalet landar vi att både tjänsten och nåden behövs lika mycket. Gud vill att vi ska göra något. Gud vill att relationen med honom ska påverka hur vi lever våra liv. Vad spelar det annars för roll att kalla sig kristen idag i våra liv? Att vara kristen handlar liksom inte att sitta där i baksätet och bara vänta på att man ska dö för att förhoppningsvis få komma till himlen. Nej, det kristna livet är så mycket mer. Det är idag. Det är nu. Och det är hur det påverkar vårt liv just nu. Det påverkar våra val och vår handling. Och då menar jag verkligen allting. Inte bara det liv vi lever i kyrkan. Det finns ett armband som jag hade när jag var konfirmand. Med texten VVJD. What would Jesus do? Vad skulle Jesus gjort? Och nu som alltid predikar jag lika mycket till mig själv som till er. Står jag i affären och väljer mellan bananer som är besprutade, farliga för arbetarna, men är billigare. Eller bananerna som är lite dyrare, men som är bra för arbetarna. De får bra betalt. De får bra betalt. Men det blir dyrare för mig. Om jag har möjlighet, borde jag då inte välja det sistnämnda? Eller om jag står där och väljer mellan två bilar. En stor SUV som drar mycket bensin och diesel eller vad det är och förstör miljön och skapelsen. Eller en bil som är mindre. Kanske en elbil, hybridbil eller gasbil. Kanske borde jag då välja den sistnämnda. Eller om kollegorna snackar skit om en medarbetare. Och du kan välja att följa med. Eller att säga ifrån. Eller åtminstone inte vara en del av det. Borde det kanske vara det sista alternativet som väljs. Och förhoppningsvis så påverkar vår tro hur vi möter människor. Om jag möter en fattig eller rik människa. En människa från ett annat land eller en från Sverige. En gammal eller ung människa. Så borde det inte göra någon skillnad. Vi borde bemöta dem på samma sätt. Vi borde alltid välja det goda före det onda. Ofta är det kanske inte så där svart eller vitt. Och det finns nyanser och så vidare och så vidare och så vidare. Men på frågan vad skulle Jesus ha gjort? Så kan svaret bli att det påverkar och tvingar oss att välja vissa saker och avstå från andra saker. Om jag sticker ut hakan lite nu, så tror jag att Gud vill det bästa av oss. För om Gud är god, så borde Gud också vilja ha det av oss. En god Gud borde vilja ha så mycket gott i den här världen som det bara går. Och där blir vi viktiga. För vi blir Guds händer och fötter. Här på jorden, här i Lerum eller vart vi befinner oss. Gud vill använda oss och göra det goda. Med de här kraven. Med den här bilden av att allting ska vara perfekt. Att vi alltid ska välja det goda och det rätta. Så är det lätt att bli modlös. Det begär så mycket som jag inte kan leva upp till. Jag försöker och försöker, men misslyckas gång på gång. För att citera Paulus. Det goda jag vill, det gör jag inte. Men det onda som jag inte vill, det gör jag. Känslan är hopplöshet. Men nu kommer nåden in från sidan och gör allting lite mer hoppfullt. För vi är kallade att vara Guds barn genom nåd. Inte genom de tjänsterna vi utför. Tjänsterna blir liksom konsekvensen av nåden. Det är nåd att få vara med och tjäna. Ta jordägaren och arbetarna. Jordägaren hade kunnat välja att inte leja fler arbetare. Han hade kunnat välja att ge mer till de som hade jobbat mer. Men istället gick jordägaren ut och letade efter arbetarna. Och så kom han till några män som stod där och frågade: varför arbetar ni inte? Och han fick till svaret tillbaka: för att ingen har lejt oss. Antagligen var de här arbetarna inte de mest driftiga arbetarna. För hade de varit det, så hade de väl stått där på morgonen, ivriga att få arbeta, räckt upp handen: ta mig, ta mig, ta mig, jag är bäst. Nej, istället stod de där vid elfte timmen. I vår tid skulle de här människorna kanske vara de som är mest marginaliserade. De som allt för få frågar efter. Men de här personerna fick en plats, en mening. En fråga utan att egentligen kanske förtjäna den. Nåden är egentligen väldigt ologiskt och svår att förstå. Och ännu svårare att på riktigt uppleva. Nåden går liksom emot allt vi tänker. Allt vi får lära oss. Ingenting kommer gratis. Man måste kämpa. Tvärtom är det med nåden. Nåden kommer gratis. Och vi kan varken göra mer eller mindre för att få mer eller mindre av den. Men går inte det här emot lite det jag sa tidigare i predikan? Att Gud vill att vi ska göra det goda, det bästa, det rätta. Både ja och nej. Jag är övertygad om att Gud vill att vi ska göra det goda, det rätta. Men Gud inser också att det här kommer aldrig att gå. Jag kan inte ha det på det här sättet. Att för att människor ska komma till mig så måste de följa alla lagar och regler. För att liksom prestera sig till mig. Det går inte. Inte ens om de här människorna verkar perfekta hade de klarat av det. Det är som att Gud säger: nej, vill jag vara med människan så måste jag ta initiativet. Jag måste gå över på deras planhalva. Gud vill vara med oss så otroligt mycket. Så mycket att han gav oss sin enda son. För att den som tror på honom inte ska gå under, utan har evigt liv. Och kanske har vi hört det förut. Gud älskar oss mycket. Gud vill vara med oss. Vi kanske förstår nåden i teorin. Men har vi upplevt den? Känslan av att inte vara fullkomlig, men ändå få förlåtelse och kärlek. Just nu, i mitt liv, gör jag det med perspektivet småbarnsförälder. Allt man vill är att de här små liven ska känna sig älskade. Man vill vara med dem hela tiden. Man vill ha liksom fullt fokus på dem. Och samtidigt så ska det jobbas. Tvätt ska hängas. Maten ska lagas och handlas. Man känner att man inte helt och hållet räcker till. Och ibland så blir man trött. Man blir arg. Man stressar och blir grinig. Man höjer rösten. Lyssnar inte. Stressar runt. Tjatar. Går liksom några meter framför på väg till bilen för att man har så bråttom. Man är helt enkelt inte perfekt och felfri. Och ändå, när man säger att man älskar dem, får man svaret tillbaka. Jag älskar dig, pappa. Det är nåd för mig just nu. Fundera gärna på när du upplevde nåden, eller när du upplever nåden som mest. Och jag vill avsluta hela den här predikan med att läsa en psalm för er. Psalmen 240. Ut i din nåd. Ut i din nåd, o fader, blid. Från nu och in till evig tid, jag lämnar mig och vad jag har. Tag, Herre, allt i ditt förvar. Mitt liv, min kropp och ande är din egendom, o Herre kär. Bevara själv vad dig tillhör, att intet ont mig skada gör. I dig är jag hjärtat nöjd. Du är min enda tröst och fröjd. I all min nöd och stora brist är du min hjälp. Det vet jag visst. Det är min tro och fader blid. Hjälp att jag alltid blir David. Ifrån ditt barn du aldrig vik. Att jag må ärva himmelrik. Amen.